Jesus, tack för den här stunden som vi får vara tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Här nu välkomnar vi dig, heligande, till den här platsen ännu en gång, till att få göra ditt verk i oss och genom oss. Herre, tack för sånger som vi får sjunga ut, som får påminna oss om, Herre, relationen och livet med dig. Och vad vi får äga i gemenskap med dig. Låt nu ditt ord få leda oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Vi har ju en temaserie som heter En församling i funktion under oktober månad. Och idag så ska jag predika över rubriken Ge aldrig upp att göra gott. Och vi ska läsa ifrån Galaterbrevet kapitel 6 och de första 10 verserna. Där Paulus skriver så här. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott och till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Hela det här kapitlet handlar om att som troende och som människa stå tillsammans med andra människor. Och vi har ju sagt det flera gånger här under våra gudstjänster, och vi säger säkert det till varandra gång på gång, att församlingen är inte ett eget race. Det är inte en one man show, utan det är någonting som vi gör tillsammans. Församlingen är inte en organisation som du går med i, utan det är en familj du tillhör. Det är ett hem där du är älskad och ett sjukhus där man finner helande. Det är ju så att ibland stöter vi på problem i livet, utmaningar i livet, trots att man är kristen. Ibland är det omständigheter som jag själv har liksom satt mig i. Jag har liksom gjort något fel som har lett till att det har blivit som det har blivit. Men många gånger så handlar det om oförutsedda händelser. Saker som jag inte har planerat, men som ändå blev och som skapar utmaningar. Som skapar på problem. Men oavsett utgångsläge så är vi som troende och som människor kallar det till ett tillvägagångssätt där vi bemöter alla människor med respekt och värdighet. Paulus, han säger det här i sin första del, att om någon ertappas med en överträdelse, då ska ni som andliga människor med mild ande upprätta honom eller henne. Vi ska vara med och hjälpa varandra, bygga upp varandra, stötta varandra. Det är inte en fråga liksom om egentligen det händer, utan när det händer. För vi vet att livet ser så ut. Ibland så är det en dans på rosor, men ibland är livet utmanande och vi gör våra felsteg och vi säger våra saker som vi kanske inte borde ha sagt och så vidare. Men som troende, som Guds församling, så är vi inte kallade att klanka ner på varandra, utan istället att med en mild ande upprätta varandra. För det är så lätt att det blir på det här sättet. Se nu vad den där personen har satt sig i för problem. Och så tittar man på avstånd och så tänker man att det där skulle jag själv aldrig ha gjort. Eller om han eller hon bara förstod hur han eller hon nu beter sig. Till och med till Jesus så sa man så. En farisé som vi möter i Lukas evangeliet kapitel 7 och vers 9. Som hade bjudit in Jesus och som såg vad Jesus gjorde. Som umgicks med syndare. Som umgick med människor som ingen annan ville umgås med. Då säger den här farisén, hade han där varit profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Om han bara visste vad han höll på med, om han visste vem hon var. Farisén anklagade Jesus. Dels för att inte tro på att Jesus var den han sa sig vara. Men för att han också ansåg att det Jesus gjorde var fel. Och Paulus, likt Jesus, han utmanar till ett annat förhållningssätt. Då det istället handlar om mildhet, som är en utav andens frukter. I mildhet upprätta. För oavsett läge så verkar det som på Jesus att han alltid gav en möjlighet till en väg tillbaka. Och det är du och jag också kallade till att göra. I relation till människorna som vi har runt omkring oss. Därför säger Paulus att vi ska bära varandras bördor. Inte bara som ett utav många alternativ. Ja, hur ska jag göra idag som kristen? Ska jag bära någon annans börda eller ska jag göra det på mitt sätt? Nej, det är inte ett alternativ utav många, utan det är det som Gud på något sätt vill att vi ska göra. Och Paulus, han drar det så långt att han till och med säger att då uppfyller vi Kristi lag. Det ligger på Guds hjärta. Det är grunden för hur Gud är och för hur han vill att vi ska vara. Guds hjärtslag är att hjälpa, att göra gott, att inte tala illa, att inte baktala, utan att stå för sanning och rättfärdighet. Och när vi talar om en församling i funktion så talar vi inte om ett system som ska uppfyllas. Att ett system ska fungera. För det spelar ju ingen roll om ett hus ger ifrån sig värme, men människor aldrig får komma in och värma sig. Då spelar det ingen roll hur varmt det är i huset och människorna fortfarande står utanför och fryser. Nej, människor behöver komma in i värmen. Både du och jag behöver uppleva värmen från varandra och ifrån Gud själv. Och så lyfter Paulus några karaktärsdrag hos de troende. Han säger bland annat att den som tycker sig vara något fast han inget är, han bedrar sig själv. Och så pratar vi om gåvor. Skulle vi inte försöka uppmuntra varandra till gåvor? Jo, det skulle vi. Men av rätta motiv. För det är enkelt att framstå sig som bättre i relation med andra. Vi kanske inte säger det, men vi kan tänka det. Det finns ett uttryck som lyder: never waste too much time to explaining yourself. Your critics probably won't believe it and your friends don't need it. Slösa inte en massa tid att försöka förklara dig själv. Kritikerna kommer troligtvis inte tro på dig. Och dina vänner behöver inte ens höra det. Och det ligger mycket i det, tänker jag. För erfarenhet och kunskap om Gud och ett liv med Gud ligger inte i hur mycket jag berättar att jag har det. Det som verkligen räknas är livet som jag lever. Att det rimmar med mitt liv. Och Paulus, han säger i vers 4, var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Utmanande ord. Att pröva sin egen gärning. Att pröva sina egna motiv. Och om det är fel så kan man få hålla sin stolthet för sig själv. Och inte jämföra sig med andra. Studiebibeln som gräver lite djupt i grundtexten, som jag älskar att få gå tillbaka till ibland och bara få se vad bibelordet verkligen säger. Säger så här om vers 4. Detta är liksom vers 2 en befallning. Det går an att bedra sig själv och skryta över sin egen överlägsenhet inför dem som har svikit och fallit. Men sådana människor har egentligen inte fattat sin egen situation. Att övervärdera sig själv är självbedrägeri. Det är ganska lätt att fälla goda omdömen om sig själv, men när Paulus säger att var och en ska ha sin berömmelse efter vad han själv är, måste detta ta formen av tacksamhet till Gud. Allt är av nåd. För det är från hjärtats innersta som sanning och rättfärdighet växer fram. Det är ett äkta liv som levs. I en längtan att alltid vilja vara nära källan. Inte för att jag är perfekt, inte för att jag ibland gör misstag, men för att min inställning är riktad mot det. Som då inte behöver vara en plats där jag skryter eller tar plats och försöker visa min egen storhet eller stolthet inför andra. Det finns ju ett uttryck som lyder så här: vad som göms i snö kommer upp i tö. Visst är det så? Skönt. Vad betyder det? Jo, när snön tinar upp så ser man under till vad som döljer sig. Och då spelar det egentligen ingen roll hur mycket man försöker gömma det som inte är bra. Försöka gömma undan synd, saker och ting som faktiskt står i motstånd till det Gud vill och tänker för mitt liv. För förr eller senare så kommer det att komma fram. Och på samma sätt så är det med livet som vi lever. Inför Gud och inför människor. Jag kan dölja ganska mycket för människor. Jag kan välja att hålla undan en massa hemligheter om mig själv inför andra. Men aldrig inför Gud. Paulus säger, Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött, det mänskliga beteendet, får av köttet skörda undergång. Som alltid har sin grund i det själviska beteendet. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Inte på grund av min förträfflighet, utan för att Gud är den han är. Att komma till kyrkan handlar inte om att jag ska försöka prestera fram någonting, utan återigen vända blicken till vad han har gjort. Vet ni, det är därför vi tillber Gud. Det är därför vi lovsjunger honom och inte oss själva. Det är därför vi lyfter våra händer i tillbedjan och i vördnad inför honom, för att han har gjort det för dig och mig. Jag vet inte hur du funkar, men ibland om jag har fått uppskattning, då brukar jag säga tack. Det är en ganska vanlig respons för att visa sin tacksamhet. Hur gör vi i relation till Gud? När får han våra tack för det han har gjort för dig och mig? För återigen så är det hans nåd som gör det här möjligt. Och därför så talar Paulus, så talar Jesus, så talar Bibelns budskap om att det finns ett annat liv som vi är kallade att leva. En församling i funktion är ett folk som lever i Kristus likhet. Och vi har väl alla varit på solsemester någon gång, och ibland så får vi uppleva sol i Sverige. Det var någon som sa så här att sommaren är den bästa dagen på hela året. Men när vi går iväg och vi solar oss och kanske åker till olika länder, så kommer solen. Och när vi kommer hem så tittar vi på varandra lite avundsjukt och tänker, ja, vad skönt. Glenn, vad skönt. Nu kanske du bara kommer sitta under en massa träd i Afrika. Men ni vet, när solen gör avtryck. På samma sätt är det i relationen med Gud. Att Guds avtryck ska få fylla oss och få bli hos oss. Och tidigare så har Paulus tagit det här ett steg längre i Galaterbrevet. Där han i Galaterbrevet 5:22 talar just om alla de här andens frukter, som bland annat var mildhet. Då han säger att andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och en översättning som heter The Message Bible, som också finns på svenska, säger så här. Och jag tyckte det var en ganska härlig översättning över Galaterbrevet 5:22. Men om vi lever på Guds vis då mognar hans gåvor i våra liv som frukter på träden, som kärlek till andra, glädje över livet, frid och trygghet. Då utvecklar vi tålamod med varandra, medkänsla med varandra och en övertygelse om att det finns något heligt innerst inne i allt och alla. Då får vi allt svårare att svika varandra och allt lättare att trofast stå för vårt ord. Allt mindre behov av att hävda oss själva. Allt större förmåga att samla och styra vår kraft på ett klokt sätt. Och därför så avslutar ju Paulus också den här texten vi läste i början med att säga i vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Så enkelt att ge upp. Så enkelt att vilja gå en annan väg. Men hur Gud utmanar dig och mig gång på gång att inte tröttna. Att inte ge upp. Och när vi tittar ut över vår värld så kan vi ibland känna så. Hur ska det gå med vår värld? Hur ska det gå med vårt samhälle? Men oavsett omständigheter, oavsett mående, så uppmanar Paulus oss att tröttna inte på att göra det som är gott. Och det är egentligen där allting landar när det kommer till den kristna tro, när det handlar om att vara en församling i funktion. Att aldrig tröttna på att göra gott. Är det alltid enkelt? Nej. Är det alltid roligt? Nej. Men vi gör det ändå. Och där har vi alltid ett val. Jag kan välja att ha en sådan inställning. Eller så har jag en annan attityd eller inställning. Och då spelar det också roll hur vi låter våra gåvor och våra liv vara i funktion. För jag kan samtidigt säga att jag har ingenting att komma med. Jag är inte värd någonting. Eller jag bryr mig inte. Eller så kan jag säga, jag gör det bästa med det jag har. Gör det lilla du kan. Gör det villigt och glatt. Det är en stor utmaning, men samtidigt så är det en väg att gå. Och det leder också till hur vi relaterar till dem vi har runt omkring oss. Och hur det får effekt på de människor som vi har runt omkring oss. För vi är kallade att vara en församling i funktion som skapar en plats för människor att möta Gud. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 15, vers 1-2. Vi som är starka är skyldiga att bära varandras svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Där är inte jaget i centrum, utan min nästa. Vi som är starka är skyldiga att bära varandras svagheter. Och jag älskar hur Paulus bara belyser detta centrala. Att när jag gör det så är det inte för min uppbyggelse bara. Vilket vi ändå vet att det leder till välsignelser hos oss själva. Men hur Paulus drar det hela vägen, att det är till den andras uppbyggelse. Att se någon annan få växa. Att se någon annan få bli styrkt och stärkt i sin tro. Att aldrig ge upp att göra gott. Att istället försöka så långt det är möjligt ha ett hjärta för sin omgivning. Att aldrig tröttna på att sätta andra före dig själv. Även om du inte skulle få någonting ut av det. För jag vet hur jag är, att det är väldigt lätt att man landar i det. Vad tjänar jag på det här? Om jag gör det här, vad får jag ut av det här? Medan Bibelns ord utmanar oss ständigt. Ja, men kan du låta bli dig själv för en liten stund och tänka på någon annan? Och Paulus, han påminner oss om att det måste börja i trons familj. Och jag kommer ihåg, och jag säger det gärna igen, när vi hade vår församlingshelg här, en fantastisk helg, så gjorde vi den här lilla aktiviteten då vi skulle gå ut på parkeringen. Alla skulle hålla ett rep. Och ingen fick släppa repet, och så skulle vi försöka ta oss ut ur dörrarna här. Och ni som inte var med, ni kan ju bara föreställa er hur det såg ut. Och en och annan blev lite trängd i dörren. Och det var en härlig mix av människor och det var härliga omständigheter. Men på vägen ut så gick repet sönder. För att man drog åt två olika håll. Men det som var fantastiskt var att någon gick fram och knöt ihop det igen. Och jag tänker att det är så det är med Guds församling. Ibland går det sönder. Men låt det aldrig gå sönder så att det splittras. Utan hjälp, att vi får hjälpa varandra. Få knyta ihop repet igen. Och då märker man samtidigt, det är inte ett rep som är perfekt. Men ändå så håller oss samman. Det finns en berättelse som jag vill avsluta med. Som utspelade sig på 1800-talets slut, tror jag någon gång. Om en flicka som heter Hattie Mae Wyatt från Philadelphia i USA. Hon gick till en söndagsskolslokal som var väldigt liten och trång. Och pastorn i församlingen berättade för henne att han önskar att en dag få se lokalen tillräckligt stor för att rymma många fler. Och flickan sa, jag hoppas det, för det är så trångt och jag är rädd att gå dit själv. Och pastorn förklarade vidare, när vi får in tillräckligt med pengar ska vi bygga en lokal som rymmer alla barnen i söndagsskolan. 2 år senare dog den lilla flickan. Vid begravningen gav hennes mamma en liten låda till pastorn som de hade hittat under flickans säng. I lådan så fanns det 57 cent. Och bredvid pengarna så låg en handskriven lapp där det stod till hjälp för att bygga en lokal större så att fler barn kan gå till söndagsskolan. Pastorn bytte då alla pengarna till slantar och erbjöd var och en till försäljning. Och fick då in $250 och 54 av centen gavs tillbaka. De $250 byttes till pennies och såldes av den nybildade White Might Society. Och på så sätt så fortsatte flickans 57 cent att multipliceras. 26 år senare i ett föredrag med titeln De 57 cents historia förklarade pastorn resultatet av sin donation på 57 cent. En kyrka med över 5600 medlemmar. Ett sjukhus där tiotals människor hade behandlats. 80 000 ungdomar gick genom universitetet. 2 000 människor hade gått ut för att predika evangeliet. Allt detta på grund av Heidi May Wyatt, att hon gav sina 57 cent. Temat multiplikation löper genom hela Bibeln. Det som inte kan uppnås genom addition gör Gud genom multiplikation. Du skördar vad du sår, bara många gånger mer. Det du ger till Herren förökar han. Därför uppmanar Bibelns ord oss att aldrig sluta att göra gott. Vi kanske känner att vi har inte så mycket att komma med. Men det gör inget. Det räcker med det lilla vi har. Både genom praktisk handling eller genom ord som vi säger och talar ut. Det liv som vi lever. Och därtill gör Gud resten. För Paulus sa i vers 9, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Vi kanske inte kommer se allt. Men genom ett liv i överlåtelse till det Gud har gett kommer vi få skörda. I Jesu namn. Amen. Vi ber en bön. Herre, jag tackar dig för den du är. Tack Herre för din godhet emot oss. Att vi får vara en del av din församling. Tack Herre för att du längtar efter vårt hjärta. Att få tjäna dig. Att få vara en församling i funktion som inte bara sätter det som ett system. Utan i ett liv som vi får leva. I relation till dig och till varandra. Att vi får göra det bästa med det vi har fått. Och att aldrig ge upp att göra gott. För att ditt rike ska få bredas ut. Att din vilja ska få ske på jorden som den sker i himlen. I Jesu namn. Amen.